Hej och välkomna till Salin från Sverige.
Ja, men det är
hej,
bra
välkomna Salins.
Jag så får lära alla andra om hur man uttalar ditt namn, så säger du fel själv.
Hej Mona.
Hej Helena.
Hur mår du?
Jag mår bra.
Vet du, jag har hållit på och alltså nu är det ju mitten av april och nu är det ju vår, även om man tyckt så här, vad lång tid det har tagit att komma hit. Men nu är det ju det. Och en sån här grej jag gör varje vår, det är att jag vårstädar. Jag liksom sorterar ut och gör om. Och
i alla rum? Liksom,
ja, i alla rum. Och sen och mycket garderoben. Jag byter ut liksom kläder, höst, tar bort vintern och fixar och grejer. Men då tänkte jag just på det här att vad otroligt viktigt ett hem är för mig. Mitt hem. Mm. Och vad är ett hem? När du tänker tillbaka på ditt barndomshem, kan du beskriva det? Hur såg det ut?
Alltså, som jag minns det, de första hemmen, för vi flyttade med när pappa fick nya jobb.
Mm.
Så det är en massa ungdomsvårdsskolor som jag är uppvuxen på. Fyra syskon födda på fyra olika ungdomsvårdsskolor. Värstingarna var våra barnvakter och så vidare. Och de första gångerna jag verkligen tänkte på, här är jag hemma, det är när vi kom till Nacka till slut. Och framförallt till en lägenhet i Nacka, i Alphyddan. Det var första gången jag fick ett eget rum. För innan dess hade vi bott i såna här stora gamla villor. Så man fick, jag och brorsan delade rum med bara en sån här gardin emellan.
Mm-hmm.
När han höll på att lära sig elgitarr, vill jag bara säga. Så det var lagom kul. Men den där lägenheten, slutet på 60-talet, Stig Lindberg-grejer överallt, för det var ingen som visste att det var något märkvärdigt med. Det var ju så det såg ut. Mörka, burriga färger, men sen det där egna rummet. Så det tänker jag mest på. Första gången man fick gå på Ikea och köpa en matta till sitt eget rum.
Vad hade du för idé när du gjorde ditt rum?
Alltså det utgick väldigt mycket från skivspelaren. Det var verkligen musiken som stod i centrum för allting. Och så jag kopplade liksom mitt första riktigt egna rum med musiken och min egen skivspelare och min egen ölback med vinylskivorna.
Ja.
Och du då?
Min mamma var väldigt intresserad av antikviteter och konst. Hon var otroligt petig med hur det fick vara. Alltså ställde man fram en förpackning på köksbordet så såg man hur hon genomgick någon sån här konvulsion. Det var liksom nej.
Även och, i ditt rum så att säga?
Ja, i mitt rum. Hon var ganska slapp, eller var slapphänt när det gällde, gudskelov får man väl säga, när det gällde mitt. Jag delade rum med en av mina systrar. Det var min dröm väldigt länge att ha ett eget rum. Jag tror inte jag fick ett eget rum förrän jag var, jag kan ha varit 16 kanske.
Okay.
Någonstans. Vi delade. Och där hon var, vi fick frihet i vårt rum att göra ungefär lite vad vi ville. Men så att det var väldigt noga i mitt hem att ha ett hem. Men det var liksom, min mamma hade väldigt bra smak. Liksom, det var roliga, fina saker. Jag tyckte om det mycket. Sen tyckte jag att hela den här stilen som hon då förespråkade, det här att det skulle vara trä och golv, att liksom det skulle vara så här lite snyggt. Att jag vet att när vi flyttade, hon gifte om sig när jag var 16 och då flyttade vi till en villa. Och i den här villan när vi kom dit så var det liksom heltäckningsmattor och röda väggar och sånt där. Jag tyckte bara wow, gud vad snyggt. Men det där tyckte ju min mamma förstås var förfärligt och rev bort alla heltäckningsmattor och målade allting vitt. Och det tänker jag på just att det finns ju en idé om ett hem. Man ändras ju. Liksom att ju längre åren går desto mer lik kan jag känna mig, min mamma. Eller mitt ursprungshem. Att jag vissa grejer gör jag som hon absolut inte skulle ha gjort. Men
Jag tänker mycket på det här att man ibland gör precis tvärtom mot den generationen innan. För mamma och pappas föräldrar, alltså min mormor och farmor, deras hem var ju fulla av det, små porslinsfigurer, små virkade dukar på varenda liten yta som fanns. Det var liksom proppfullt och det var tavlor på gråtande barn och grindslanten, allt det där. Så mamma och pappa då i sin tur, som ju flyttade runt dessutom väldigt mycket, det var jätteavskalat.
Mm.
Som om det var liksom skönt att slippa de där dammsamlande figurerna. Så jag har tänkt mycket på det efteråt med att jag tror jag flyttade typ 9 gånger innan vi kände liksom okej, nu bor vi där vi ska bo i Nacka. Och det har nog gjort att jag också har förhållit mig till, prylar har inte varit lika viktiga. De var bara jobbiga att släpa med sig varje gång man skulle flytta. Utan hemmet blev ett koncept snarare, att nu bor vi här.
Mm.
Och då satt vi på speciella platser i köksborden på alla de här 8 ställena. Så det var liksom formen av familj som blev symbolen för ett hem. Mer än hur det såg ut och vilka prylar det var och vilka mattor det var. Det kunde se hur stökigt ut som helst. Men man satt där man skulle. Mm. Det var hemmet som var tryggt.
Så liksom. Att även när ni flyttade så satt ni på samma, i samma ordning runt bordet? Så att
absolut,
säga.
Och det har vi även fortsatt med nu, att skratta åt min son som ju nu är 32 år och 2 meter lång. Men i och med att han kom sist till familjen, han är den yngste, så fick han ju sitta i tripptrappstolen på ena kanten på bordet. Så det fortsatte ju vara hans plats även när tripptrappstolen försvann. Så det där att ha en plats eller ha ett hem, det kan jag tänka och fundera över så himla mycket. Prylarna minns inte jag på samma sätt som du gör.
Nej. Nej, nej, men hem är mycket känsla för mig också. Även om jag har liksom växt upp i ett sammanhang där prylar har varit viktigt. Men jag har liksom behov av att vara osentimental kring saker. Alltså det är väldigt, det finns motstridiga känslor för mig när det gäller saker. Att jag kan å ena sidan vara väldigt förtjust i saker. När jag växte upp, när jag var barn, det bästa jag visste var att komma hem till såna här hem som du beskrev nu. Det här, man kom hem till någon gammal tant och det bara fanns så mycket grejer att titta på. Jag älskade verkligen det. Titta på bilder och titta på små figurer. Det enda som var jobbigt var ju ofta att det var just det där, att man inte fick ta på så många grejer utan man fick liksom mest titta. Men eller gå på Nordiska museet där de hade såna här dockskåp från förr i tiden. Ja. Där kunde jag också gå i evigheter och bara titta på de här sakerna. Jag tyckte sånt var så otroligt fantastiskt.
Men jag undrar hur du skulle tyckt att komma hem. Alltså en av villorna som vi bodde i en period på kanske ett halvår, ett år när vi kom till Nacka. För det var verkligen så här korttidskontrakt att flytta runt. Men det var gammal trävilla i 2 våningar och en stor källare. Och då hade vi en period där vi tyckte att nej, nu ska vi bara sitta på kuddar på golvet. Så pappa flyttade bort, liksom, tryckte upp soffor och allting, dolde dem och så fram med alla kuddar och filtar. Och så hade vi en hund, Nickan. Och då tyckte vi skulle bygga en rutschbana i trappen mellan över- och undervåning. Så man fick gå liksom på kanten på en smal del där fortfarande trappan var synlig. Annars åkte man rutschkana ner. Och precis i den där perioden, för då var jag jätteaktiv i FNL-rörelsen. Mm. Och då skulle de kände så här, vi måste få kontakt med arbetarkommunen. Och det är alltså Socialdemokraterna. Och då sa jag, ja men min pappa är ordförande där. Jaha, sa de. Så de skulle komma och uppvakta då den stora sossehövdingen. Och de hade då klätt på sig, du vet, så här manchesterkavaj och sån här stickad liten slips för liksom, nu ska vi gå till den stora sossen. Och så öppnar pappa, välkommen in, och där sitter alla på golvet och det åker ungar och i rutschbanan. Och jag var så himla stolt den gången. Jag kan fortfarande minnas det där att om folk har förväntningar att det ska vara på ett visst sätt, och så var det precis tvärtom.
Mm.
Så på det viset har hemmet har blivit liksom en känsla också av att gör som du vill och överraska gärna, för då är det bara kul.
Mm, det där tycker jag låter helt underbart. Det låter ju som en dröm.
En knasig
ja, men
dröm.
Men jag tar föräldrar eller liksom som visar en typ av makt över hemmet, alltså inifrån makt. Att man gör, man styr upp hemmet efter lust och behov och fantasi.
Ja, men också att det svarar upp emot. Alltså ett favorituttryck som vi alltid hade hemma, det var liksom att tänka utanför boxen.
Mm.
Liksom stanna inte kvar och tyck likadant, bara för att så har man gjort alltid. Och det överförde ju dem på många vis också till hemmet.
Mm.
Men vad då måste man ha möbler? Ja, men det är klart, det blev väldigt skitigt till slut, för alla satt och åt och man spillde på de här kuddarna. Men det var ändå en symbol på något vis, att hemmet är mer än en känsla, och det tror jag känner.
Och just det här med kuddarna och att ni gjorde liksom någonting annorlunda, känner du att det då fick er sammanhållning som familj att öka?
Ja, och också att man var rätt stolt.
Men ditt hem nu, hur är det?
Ja, det är väldigt fritt från saker. Jag har ju fortsatt att flytta av olika skäl, även i mitt vuxna liv.
Mm.
Men nu är det en ganska ny lägenhet. Och vi har fullt med bäddsoffor och sängskåp och så att hela familjen, alla unga barnbarn, ska kunna komma dit när de vill. Det ska alltid vara plats.
Mm.
Så därför är det inte så mycket prylar, utan det är mest bilderna på väggarna som är jag. Där är liksom en Eva Dahlgren, där sitter en Richard Wolff, där sitter en leende lama, där är bilder på ungarna. Så att jag smyckar liksom hemmet med bilder som jag tycker om att titta på.
Mm, och berätta om den leende laman.
Ja, det är en av min sons bästa kompisar. Och det är en lama som ler och som har en fallen gloria, kan man säga, som hänger i luften över halsen på den här laman. Och laman ler så klurigt.
Mm.
Och han sa bara att jag känner igen dig, Mona, den här kluriga blicken som laman har. Och jag älskar den, det är en gigantisk tavla.
Mm.
Så jag är inte så mycket för prylar, utan mer för bilder och tankar och konst har det kommit att bli.
Det låter ju väldigt skönt.
Ja, men det är jag just nu. Mm.
Jag bor i en hyresrätt. Jag har ett arbetsrum. Det är väldigt viktigt för mig att inreda mitt arbetsrum. Och mitt arbetsrum, det har blivit som en... Där har jag saker som är... Jag har en hel vägg som med bara liksom bilder från familj. Saker som barnen har gjort. Och också inspirationsbilder. Jag har en till exempel på en vägg så har jag en bild från liksom, det är kanske sekelskifte. Det är tre allvarsamma gubbar i kostym och liksom så här väldigt fixade och allvarsamma. Och sen har jag bredvid en bild på tre kvinnor från samma tid som är helt nakna och står liksom så här och poserar. Mitt hem är också till för mig och mina närmaste, men det finns ju ändå någonting som gör att jag vill ha den här berättelsen. Jag vill att liksom mitt hem ska vara någonting som är lite spännande och komma hem till.
Mm.
Att man tycker om att gå och titta på några grejer och liksom att det också berättar, och det kan jag känna ibland när man varit ute och rest. Att då kan jag uppleva att det är liksom kul att ta hem saker och bara, åh vilken snygg kudde i soffan. Ja, det är några sådana här, det är Aboriginal stam som hade liksom sytt och broderat. Alltså liksom så här, jag tycker det är lite, så här, det är lite spännande. Jag har det i mig. Jag tror att jag är väldigt präglad av böckerna om Pippi Långstrump. Kunde du ihåg att hon hade en byrå som var så här fullproppad av...
Knappar och...
Ja, men också
så.
Med grejer sådär. Ja. Och att barnen fick ofta så här... Åh, här får Tommy en liten visselpipa i sjöskum som kommer därifrån. Eller ett korallhalsband. Eller Det var liksom bara ett överflöd av små prylar. Och jag, det där var liksom... det var för mig drömmen av lycka. Bara få gå och fingra i en sån där byrå med alla grejer. Och jag, det är någonting med saker... Det har alltid liksom äggat min fantasi. Jag tycker att det finns... Det finns ju en kreativitet i grejer också.
Men vad, har du en sån här byrå med...
Nej, jag hade, men nu har jag har gjort mig av med väldigt mycket saker. Och nu känner jag så att jag vill ha mer frid i sinnet, så att jag har inte så där jättemycket grejer kvar. Det är ju, jag tycker uttaget det är så intressant med människans relation till saker. Alltså vi är ju, jag tror att vi rent biologiskt är prylsamlande. Det liksom ingår i konstitutionen att vara människa. Att det är det här att vi liksom hela tiden, det här shoppandet och skaffandet, och att det finns någonting liksom inne i hela vårt system som vill det. Men vi äger ju idag enormt mycket saker generellt sett. Jag vågar påstå att det inte finns någon tid i världshistorien när gemene man har ägt så mycket som vi äger idag. Men då... Så vi äger ju så mycket så att det är ett problem. Vi säger, ah, vad ska vi göra av alla våra saker? Vi får hyra ett lager och liksom vi får vinden och förvaringsmöbler och så vidare.
Men har inte du tänkt på med det här med status? Om jag kommer hem till en familj som har jättemycket pengar, som är jätterika. Ja. Så antingen kan ju hemmet se ut som där det är jättedyra tavlor, det är jättedyra mattor. Man ser på möblerna, de är antikviteter. Det är liksom, hela rummet bara osar liksom pengar. Mm. Men det kan också vara så att man kommer hem till en ännu rikare familj. Och där är det helt tomt. Där står det bara en vit soffa. Och där hänger det bara en tavla som kanske är röd mun. Och så
absolut. Där... Det har ju funnits liksom bilden av att det är något vulgärt med mycket saker. Att jag tänker alltså här, man beskrev ju Lars Noréns hem så här typ som att det fanns en liggmöbel i någon sorts skinn och stål, vad heter det, stålrör, och en italiensk designcykel upphängd på väggen, och i övrigt fyra rum som var, jag vet inte om det såg ut så här. Det här är min fantasi om hans hem. Men jag, det är ju verkligen så att människor med mycket pengar, men också vill, som vill signalera så här att de är coola människor, har ju gärna det där avskalade. Okej, i det här rummet så finns det bara tre stolar, men man vet att det är inte vilka stolar som helst.
Och att det är inte riktigt syns att det är någon som lever och bor där.
Nej.
Känner jag. Det är som om det är en utställning man går in på. Som man går in på en ambassad och får se residenset där ambassadören bor. Ja. Man ser inte om personen i fråga, finns det barn? Finns det en fru eller en man? Det är som att gå in i en tom utställning bara. Mm. Jag vill ju att mitt hem ska betyda mest ju för mig. Och de jag tycker om. Och de prylar som jag verkligen håller fast i alla flyttar är ju de som verkligen är förknippat med minnen på något vis. Mm. För mig är prylar är lika med något som jag vill påminnas om. Något som har betytt mycket. Någon som jag minns saker när jag håller i eller tittar på. Så det är en väldigt privat sak på något vis, prylarna man har.
Det finns ju en sida hos mig som tycker så här, jag vill vara osentimental när det gäller saker. Men samtidigt så är det finns ju någonting i prylföraktet som också kan vara stötande, tycker jag. Att man är, jag tror att det är det mycket som också har varit orsaken till att vi överkonsumerar som vi gör. Det är att sakerna inte betyder någonting. Vi bara skaffar och slänger. Vårt förhållande till saker har ju en bulimisk touch. Att vi så här, shoppar hela lördagen. Sen har man lärt sig att man ska rensa i röran hela söndagen. Så det är liksom så här, in, spy, ut. Alltså det är ju någonting i hela den här situationen som är så knäpp. Och där kan jag tänka att jag, om man liksom gillar sina saker, om man vårdar sina saker, om man liksom på något sätt ändå har en känsla av den här saken kommer här och därifrån, så finns det ju någonting i det som är fint. Alltså vi har ju förbrukat jordens resurser. Vi har ju använt hela jorden som en typ av varulager. Och det är ju väldigt sorgligt att man har använt det som ett varulager för en massa prylar som alla bara vill bli av med sen.
Men du verkar ha ett väldigt schizofrent förhållande till prylar ändå. Ja. Du pratar om hur mycket du älskar dem, hur mycket du vill ha dem. Men å andra sidan så säger du väldigt tydligt att det är ett slöseri och det är ett problem.
Absolut, nej, men det är ju någonting som jag hela tiden ifrågasätter hos mig själv. Men jag hatar verkligen alla de här billighetskedjorna som bara vräker ut inredning på ett sätt som liksom, och då kan man tänka genast då kommer den där, är det typ klassförakt att jag bara för att man inte har pengar ska man inte få köpa en massa prylar. Det är klart man får. Gå till Myrorna, det är jag hela tiden. Det är sån, man kan hitta liksom saker ändå. Det behöver inte, men det är någonting i det här liksom bulimiska masskonsumerandet av grejer och för att liksom fixa till sina hem som jag tycker är stötande. Alltså det är ju sånt annorlunda sätt att se på prylar, att om man tänker sig liksom för 40-50 år sedan, jag vet inte när det kom den här liksom respektlösheten eller vad man ska säga för saker. Alltså det fanns ju, om man tänker hemmen förr när man hade finrum och man hade någon sorts servis som knappt fick petas på, som skulle liksom tas fram en gång om året, eller när man hade en enorm liksom respekt för saker.
Men hur mycket har allt det här att göra också med en fråga om pengar och om klass?
Absolut, jättemycket.
Många människor i vårt land, kanske de allra flesta, de tvingas ju lägga mer än hälften av sin inkomst på hyran. Mm. Eller lånet på kåken. Mm. Det tar liksom allt större och större del bara att ha någonstans att bo. Mm. Så har man inte gjort en dygd då av att innehållet i boendet måste ju per definition vara annorlunda. Mm. För att man har inte råd. Så ibland tycker jag det här föraktet, du var inne på det lite med det här slit och släng butikerna, sa du. Ja, men jag bara säger tacka Gud för att det också finns billiga vägar att möblera upp ett hem. Om man inte kan köpa de där vackra, snygga, dyra, gamla, tjusiga prylarna.
Absolut, och jag tror att liksom som IKEA har väl betytt jättemycket för svenska hem. Att man har kunnat modernisera dem eller liksom kunna ha råd och köpa saker.
Jag kan ju minnas från när man var väldigt liten att det fanns mode och trender i kläderna, hur man skulle se ut. Men när blev det liksom mode att, vad jag hörde här om dagen på tv, då var det nya färgen som alla skulle ha hemma. Och man sa, jag säger ju beige, men de uttalar som börs eller något sånt där. Och vad kom det ifrån? Att plötsligt så ska liksom soffan få en ny färg och nya filtar måste in och kuddarna måste bytas ut. När hände det? När blev det liksom ett mode också? Hur det ser ut hemma, vårmode, vintermode, höstmode. Och plötsligt kräver ju det enormt mycket både tid och pengar och intresse. Mm. Som jag bara blir så trött när jag ser, måste jag säga. Beige. Heter det inte beige?
Jo. Men det här boendet, det tror jag också är någonting som ligger väldigt djupt i det här att vara människa. Att liksom hålla på och fixa och dona med sitt hem. Och att det är väldigt personligt präglat. Det är ju tråkigt som alltid när det liksom blir för mycket prestige eller för mycket pengar eller för mycket visa upp. Jag vet att jag läste någon gång i en sån här, jag låg och bläddrade i någon sån här postordertidning, och då stod det liksom hela tiden som ett säljargument: ingen kommer tro att du har betalat så lite. Att det var liksom underförstått att här ska du liksom styla med. Och det är ju någonting.
Men det är väl rätt okej?
Okay? Ja, men jag tycker
att det går att styla för lite pengar.
Det är inte så rätt okej okay om det är liksom saker som har tillkommit på ett sätt så att de liksom går sönder efter ett halvår.
Ja, men det kanske är enda sättet att ha råd överhuvudtaget.
Jag vet att jag kan också tänka på det här som en sorts liksom moral. Alltså, att jag ifrågasätter mig själv och tänker, är det här snobbism att tycka att det är sorgligt med massproducerade billiga prylar?
Om vi pratar kläder skulle det vara samma sak. Jag vet att det är bland det värsta som finns för miljön, så är det våra kläder. Men går jag in i en affär och verkligen bara ska köpa då de kläder som är sydda på ett bra sätt, som inte har fraktats över jorden och inte kostar 40 000 liter vatten för att göra, de kostar väldigt mycket. Så då blir det liksom en moralisk sak som bara de som har pengar kan uppfylla.
Ja, på ett sätt är det ju så. Samtidigt så kan jag tycka så här, jag älskar att gå second hand affärer i så här rika områden. För då tänker jag att det är liksom lite så här, då kan jag köpa en jätteexklusiv blus för samma pris som en H&M-grej.
Ja, men det är en cirkulär garderob. Men den finns ju, om du kommer till en liten ort någonstans i Norrlands inland, så finns varken myrorna eller någon häftig second hand.
Nej.
Det vi bygger upp är också en svårighet för människor som inte finns inne i storstäderna. Att överhuvudtaget kunna välja liksom andra sätt att leva och bo. Och dekorera och klä sig. Och det upptar mina tankar väldigt mycket.
Ja.
Och då blir liksom den här rika livsstilen, blir ju inte, många låtsas att det är av moraliska skäl och det är för miljöns skull och det är för slit och släng är så hemskt. Och ändå är det bara de som kan leva som de själva tycker är optimalt.
Ja.
Och det är så fuskigt, tycker jag.
Det är ju inte rättvist på det sättet. Och det är ju en idiotisk sak att säga. Det är ju verkligen.
Ja, faktiskt.
Ja, precis. Nej, men det finns ju liksom inte någon rättvisa överhuvudtaget i det här. Nej, men det här med hem och pengar, är det bara pengar? Det är ju också någonting som är, det har ju alltid varit viktigt för människor, eller är väl fortfarande, det är just det här att man, det är en klassmarkör, ett hem. Och den vill man på något sätt, det är återigen den här berättelsen som hem är. Man vill berätta, jag har smak, man vill berätta, jag har pengar. Man vill berätta, jag har rest. Man vill berätta, jag har anor. Det finns ju många olika sorters berättelser i det som man gör sitt hem som.
En ynnest jag tycker jag har haft som politiker är ju att många gånger så har man fått komma hem till människor på, när man är ute besöker ett förortsområde till exempel, så säger man, kom hem till oss, vi har så gott turkisk kaffe, och så går man dit. Och det är så intressant hur olika markörerna är också beroende på vilket land och kultur. Många lägenheter kan ju vara, det är fullt med såna här stora soffor, stora skinnsoffor överallt, och det är ingenting på väggarna överhuvudtaget. Och då är det så intressant också att försöka förstå varför ser det ut så här? Och då handlar det om en inre resa, har jag fått förklaringen. Att det är de som bor i lägenheten som är det vackra. Och det är de tankar de har om guden och livet som upptar deras sinne. Och då ska man inte förstöra det tänkandet genom vad som finns på väggar.
Det tycker jag är en sympatisk tanke.
Ja, jag skulle inte kunna leva så, men man förstår ju tanken.
Ja, absolut. Ja. Men är du och Bosse överens i smak? Har ni liksom haft lätt att fixa hem tillsammans?
Ja, faktiskt. Alltså, vi har ju bott ihop så himla länge, så vi har snarare hittat sätt att, men jag har alltid en hörna som är min, där jag förr då kunde sitta och röka och lösa korsord och öppna en liten vädringsfönster. Det var liksom min hörna. Och Bosse, han har alltid haft en stor maffig fåtölj som han kunde fälla bak, somna framför tvn, fast han hävdade att han aldrig sover framför tvn, och alltid med ett hårt grepp runt tv-kontrollen så vi får försöka lirka ur den ur handen utan att väcka honom. Så det är liksom vart hans domäner. Annars är det ju barnen som liksom har belägrat vårt hem. Mm. Och deras smak och kompisar och hur gamla de var när de växte upp. Så vi har liksom hittat våra platser och därför är resten är ungarnas. Ungefär så.
Mm. Men känner du så här att ni har samma sorts smak? Om ni ska, nu ska vi köpa en soffa, så är det en grälfri, skön upplevelse att gå och titta på en?
Ja, det vet jag 17. Inte gräl. Nej, men vi är ju inte överens om allting. Men det är liksom, okej då, du får ta den där soffan då. För det är du som sitter och somnar i den ändå. Vadå? Okay. Jag somnar ju inte.
Men då kan du koppla bort det.
Ja, då kan jag koppla bort det, absolut. Ja. Och du då?
Nej, men jag är verkligen vidrig när det kommer till att dela hem med, tror jag. Alltså jag tror att min förra man, han skulle nog tycka att jag var förfärlig. Eller skulle han nog säga om man frågar honom idag. För att jag vill bestämma
mer.
Så mycket. Nej, men att jag tyckte att jag hade bättre smak än vad han har. Det låter, nu är jag bara, säger det bara rakt ut. Och det var ju, jag tyckte att han hade vissa saker som var förfärligt fula.
Så god smak, det är din smak, punkt.
Nej, men han hade en jättestor soffa som han älskade, och han tyckte den var jätteskön. Och den var väl jätteskön. Men jag kände så att det går inte. Jag kan inte.
För att den var för stor, för ful, eller bara att det var hans?
Nej, att det var hans gjorde ingenting. Jag skulle gärna liksom tyckt om att han hade en soffa som jag kunde liksom acceptera. Men jag kan tycka så här i efterhand, för att jag vet att han har upplevt mig som en diktator när det gäller smak i hemmet. Och jag kan verkligen förstå det. Och det är ju någonting, för det ingår ju i det här att kompromissa. Att liksom när man delar hem med någon så måste man ju liksom gå med på att vissa grejer gillar man inte. Men de får vara där. Eller, liksom, eller också känner man så här, det här blir en sorts kompromiss som kanske ingen gillar riktigt. Men det blir en kompromiss.
Fick han ha kvar sin soffa?
I sitt arbetsrum. Hamnade den till slut. Sen så vet jag att han vid något tillfälle skaffade en sån där fåtölj som man liksom också fällde bakåt. Och som alla barn älskade. Det var liksom verkligen så här kö av vem som skulle få vara i den där fåtöljen. Och då kände jag så här, okej. Jag tycker den är jätteful. Och jag får acceptera den. Där kände jag att jag fick ge med mig. Men när något barn flyttar hemifrån så var jag väldigt snabb och tyckte att, kan inte du ta den här stolen?
Bra lösning.
Ja, bra. Ja, exakt. Och att jag har också haft lite så här som sett framför mig att så småningom, alltså det är ju någonting, det ingår i det underbara. Alltså det är underbart när barn bor hemma och man känner så här, de får prägla hemmet. Där tror jag att jag liksom gjorde uppror mot min mamma som var väldigt liksom så här, nej, det fick man inte. Utan man fick vara i sitt rum och så fick man liksom inte... Vi fick inte ta ut leksaker från vårt rum.
Oj då.
Så att det vet jag också, en sån här grej, första grej. Liksom när någon gång när jag var sjuk hemma, att jag bara satte på tvn och ut med alla nallarna och placerade dem i soffan för att de skulle få se tv, de stackarna. Det hade de aldrig gjort. Men att det var väldigt strängt. Men så har jag aldrig varit mot mina barn. De har fått prägla hemmet väldigt mycket.
Där när, när de flyttade hemifrån, var det då yes, nu kan jag prägla hemma.
Ja, men då kom
hemma
en annan. Ja, precis. Det fanns ju en sida av det. Sen sker ju den förändringen liksom långsamt. De blir ju äldre och man får sätta mer prägel och de är mer, liksom, de har sina grejer, sina rum och liksom allt det där. Men samtidigt, det innebär ju också att liksom bor man flera i en familj, så om man tycker så här, åh, nu har jag köpt blommor, nu ställer jag de här i den här vasen. Så liksom, är man många i en familj så kan man ge sig fan på att någon kommer och lägger en ful grej in till. Eller liksom alla. Det går ju liksom inte att ha. Allt det där får man ju liksom bara släppa.
Nu blir jag jättenyfiken. Någon lägger en ful grej bredvid din vas med blommor. Ja. Vad är grejen?
Ja, du menar, vad kan det vara för ful grej? Det kan ju bara vara så här att någon lägger en tidning. Eller liksom, det går ju inte att ha någon sorts så estetisk lugn. Mm. Och också det här, jag vet att en ex-man, vi liksom köpte ett sommarhus tillsammans. Ett gammalt kapell på Gotland. Och den här paniken som jag kunde känna att det skulle belamras med så mycket fula saker. Det här känns ju verkligen, jag kan verkligen tycka illa om mig själv när jag pratar om det här. För att jag tycker, hur kan man vara så himla tillknäppt på något sätt? Men jag liksom, jag kände bara när vi liksom började plocka ur grejerna vi hade var för sig liksom packat en flyttbil med grejer. Och han plockar fram det ena efter andra. Där jag bara kände, men det här går inte.
Och då ni hade liksom varsina lådor, du och han,
var olika för möbler sig. Och var för sig. Jag tyckte nog att han hade liksom olika grejer, möbler som jag inte riktigt stod ut med.
Men berätta, hur såg de ut?
Ja, men det kunde vara så här själlösa, tråkiga, trista grejer. Och att vi hade så olika, jag kommer också ihåg att vi åkte till en sån här loppis. För vi behövde ju grejer. Vi behövde tallrikar, vi behövde bestick, vi behövde skålar. Och att jag gick där och var så här, åh nej, den där, nej. Och att han var så här, men det är ju en skål, ja men det är ju ett bestick. Alltså han hade helt annorlunda inställning än vad jag hade. Vi behöver bestick, det här är ju jättebra, de här var billiga, blablabla. Och jag bara,
Så via den här olika synen på prylar så kom olikheten i era syn på varandra också kanske?
Ja, precis. Och att jag kände så här, jag kände mig liksom djupt olycklig. Nej, men jag såg ju framför mig att det här kapellet skulle ju vara ett vackert ställe. Man skulle vara så här, åh, nu plockar jag fram de här tallrikarna på det här bordet. Det är fint. Det är liksom någonting. Jag tror också att han blev ju liksom provocerad av mig. Och han blev ju provocerad av att det skulle vara så himla tjusigt. Så att han blev ju liksom lite så här anti. Ja, men det är klart, de här tallrikarna duger väl. Det är liksom, det är tallrikar, det är bra. Och att det blev viktigt för honom att markera att han då som inte brydde sig skulle få prägla hemmet också.
Det blev en kamp där över kapellets
inredning.
Ja,
det blev lite, en liten kamp i början av kapellets inredning, ja. Där det var på något sätt, jag tror att i hans sätt att se så är det, var det viktigt att det inte skulle vara för liksom fint. Mm. Och det var väl också så här, om vi åkte och fikade, jag gillar ju att åka till sådana här lite pretto-ställen där saker är lite fina, liksom så. Medan han älskade att gå och fika på så här typ vårdcentraler. Där allting var jättefyllt. Vi hade sådana olika sidor. Och där jag känner...
Jag älskar hur du själv beskriver det, som du vill gå på pretto-ställen. Ja. Och vårdcentral, är det liksom torra kanelbullar?
Ja, och så sådana här liksom, du vet, linoleumgolv som låter så här klistrigt när man går. Och sådana här fula, liksom stoppade möbler. Han gillar verkligen det. Mm. Han tyckte han kände sig befriad när saker och ting fick vara opiffiga och fula. Och det är möjligt att vi förstärkte de här sidorna i någon sorts kamp.
Det låter så.
Ja, hos varandra. Jag kan tänka så här i efterhand att vi fastnade kanske då i olika roller. Och att jag kan ju se att min sida, att jag blev manipulerande. För att det gällde ju för mig att lite fint och fasa ut allt det här som jag upplever som fult. Och att han och sin sida då blev liksom anade väl det här, och antingen så liksom struntade han i det och lät mig ta över, eller också så kämpade han väl för att liksom få ta den där fula grejen och ställa den. Jag tror att vi båda tappade bort oss lite i den här sortens kamp. Och att ibland misstänkte jag att han nästan liksom inte kunde mer riktigt. Att jag hade bättre smak. Det finns, kan ju finnas någon sorts avund möjligen. Kanske också, och att det också är provocerande att det betyder någonting. För jag kan tycka att det som hände så småningom mellan oss, både i kapellet och i vårt eget hem, det var ju att jag tog över mer och mer. Och att han började tycka, ja, ja, det är så viktigt för dig, så att kör. Han fick liksom, ja, han fick sitt lilla hörn någonstans, men att i övrigt så blev det min scenografi, så att säga. Ibland tänker jag så här, hur viktigt är det att man upplever att man bestämmer lika mycket? Eller just det här som att det blir någon som tar över. Kan man få ta över? För å andra sidan så tänkte jag så här, jag vet att han tyckte att det blev mysigt. Det blev fint det som jag gjorde. Och då kunde jag tycka, men varför kan det inte bara få vara det då? Om det är någon som har intresse. Men det låter ju som att, som i min mamma till exempel, som att det var så här petigt på det där. Men hon var duktig. Hon hade roliga saker. Hon hade bra smak. Och det där tycker jag, med smak är ju intressant. För jag vet att jag någon gång hamnade i någon sån här, alltså på middag med mina tjejkompisar. Vi hamnade verkligen så här diskussionsgräl. Där jag var den enda som faktiskt framhöll att, jo, men det finns någonting som är bra smak. Det finns någonting som är rent objektivt snyggt. Eller liksom, att det finns, det är inte bara tycke och smak. Utan det finns någonting.
Kan du inte våga berätta för mig som inte har en aning om. Men när du säger bra smak, vad menar du?
Jag menar så här, det finns ju saker, det görs ju saker som har en idé, en tanke med material, med form, en omsorg, en liksom medvetenhet om historia. Det finns någonting där som jag kan tycka, men det här är en snygg sak. Det tråkigaste jag vet är om jag tittar i en sån här inredningstidning och så ser jag hem som har alla rätta grejerna. För det känns bara så här, att man har köpt den goda smaken, så att säga. Och varje sak i sig är ofta snygg. Men det är bara att den sammantagna bilden blir bara någon typ av ängslighet.
Det var bra uttryckt, det förstår jag.
Nej, men jag känner att jag kommer bli så hatad av det här programmet. Jag är ju en vidrig människa egentligen. Jag bara känner så att jag framträder en världens snobb. Och jag vill ändå säga så här, men riktigt så illa är det väl kanske inte? Nej. Eller är det det?
Nej, det är det inte.
Men jag vill ändå med någon typ av dåres envishet påstå att vissa saker är mer estetiska eller liksom är god smak.
Bra, Helena.
Och nu säger då den här liksom komma ut snobben som jag tydligen är. Vad hemskt. Uff. Hej då.
Hej då, min kära diktator Helena. Ha en skön vecka då.
Du med.
Hej då.